Ja, trevligt att se er alla som har kommit till Bålstakyrkan den här eftermiddagen. När vintern har gett sig till känna lite grann. Men vi samlas i gemenskap och i värmen i kyrkan. Den här helgen som Mats nämnde är ju lite speciell med alla ljus som tänds ute på kyrkogårdarna till minne av de som har gått före, de som har gått hem, som vi säger. Och det är en vacker syn när man tittar och blickar ut över kyrkogårdarna på eftermiddagarna, kvällarna, den här tiden där det är fullt med ljus som lyser upp i novembermörkret. Och kanske man då speciellt också kan tänka på och påminnas om det eviga hem som väntar för oss alla som har bekänt oss tro på Jesus. I varje fall så finns det en himmel som väntar oss. Och det är ett hopp som bär oss genom allt. Ibland så brukar jag tänka så när jag går mina promenader och går över kyrkogården eller borta i Ytterlännes. Hur människor kan klara sig som inte har det här hoppet om ett återseende, om att få mötas igen i den himmelska världen. Att det är inte hopplöst. I första tanken kan ju vara så när man får uppleva döden in på livet. Döden är ju så närvarande i våra liv. Döden och livet går sida vid sida. Men när det inträffar in på oss, som när min bror gick bort, så tyckte jag att jag ville bara en sak. Jag ville att världen skulle stanna. Men det var så märkligt. Allt annat rullade på. Det var bara jag som ville stanna, tycktes det. Jag ville dra i nödbromsen och få allt att stanna upp för ett ögonblick. Men livet bara rusade på, fortsatte. Och det var lite frustration. Måste jag erkänna att jag kände som tonåring vid det tillfället. Men hoppet som vi har, som Jesus har tänt i oss, det är fantastiskt. Och i dessa tider i synnerhet när det händer så mycket runt omkring oss av mörker och elände som kan få oss att tappa hoppet och tappa modet. Men Jesus säger ju själv att vi ska känna ingen oro. Tro på mig. Tro på Jesus. Det är ett hopp som bär genom allt. Men när vi ser det här som händer ute i världen idag och det kommer allt närmare in på oss. Inte minst genom att vi blir påminna om det genom alla våra nyanlända. Våra asylsökande som har kommit in på livet på oss och påminner oss om att allt är inte okej ute i världen. Allt är inte svensk sommar. Utan det är oro, det är våld och det är terror och det är krig ute i världen. Och det kommer allt närmare in på oss, som sagt var. Vi har haft dessa asylsökande hos oss under ganska lång tid. Och där på Ytterlännesgården så har de nu funnits ett år. De som kom i slutet av september förra året. Och de har hittat till kyrkorna här, kyrkan här i Bålstakyrkan, och de har hittat till Kramfors och Pingstkyrkan i Kramfors och Gudmundrå församling och Ytterlännes har mötts av dessa flyende människor. Och jag har ställt mig den frågan många gånger. Hur ska jag kunna tala så att de förstår? Jag har försökt mig ibland på att försöka tolka mig själv till engelska. Det är det närmaste jag kan komma. Jag kan inte farsi, jag kan inte dari, jag kan inte persiska, arabiska, albanska. Men jag fick lägga det på hyllan helt enkelt. Och överlämna det åt den helige ande. Och jag har upplevt så konkret hur den helige ande inte lämnar oss i sticket. Utan vi är Guds medarbetare. Den helige ande arbetar tillsammans med oss. Och hans kanske huvuduppgift var att uppenbara Jesus för oss och för alla människor. Och vi har ju Hussein här idag från Afghanistan, som kan inte ett ord svenska annat än Jesus. Men han fick besök på Ytterlännesgården en natt när Jesus själv uppenbarade sig för honom. Och han kom hit så full av syndanöd så han hade ont i sin kropp. Vi fick be för honom. Och idag är han en förvandlad man som har ett mål. Hans nästa delmål är att han ska få bli döpt till Kristus. Och vi har flera sådana exempel. Men vi behöver be för dessa. När inte jag kan språket så vet vi att Jesus, han är inte svensk, ursvensk, utan han kan alla dessa språk. Ni vet vad som hände på pingstdagen när den helige ande föll över alla som var samlade där. 120 stycken och de och med flera. Och de började tala alla språk som fanns representerade i Jerusalem vid den här tiden. Och det var många språk. Så jag tycker att det är inte hopplöst för oss. Tänk om den helige ande kan göra sig samma för oss. Att vi börjar prata farsi och persiska och arabiska och alla dessa språk som finns representerade, inspirerade av den helige ande. Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet, det 21 kapitlet, som talar om när Jesus talar om hur det ska se ut och hur det ska vara inför hans tillkommelse, när han ska komma tillbaka. För det är ju ett av de stora hoppen vi har, att Jesus ska komma tillbaka. Och vad, när Jesus talar om den situationen, den händelsen, så talar han mycket om hur det ska se ut i världen och vad som ska vara tecknet för hans ankomst. Och så säger han så här i Lukas 21 från vers 25. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en annan liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Jag kan stanna där. Tecken i solen, månen och stjärnorna. Och människorna ska ge upp andan av skräck. Och gripas av ångest och stå rådlösa inför havets och vågornas dån. Och jag tycker att det här är så signifikativt för vad som händer ute i världen idag. För det är vågor som dånar fram över världen idag. Kanske inte de där havsvågorna som vi kanske tänker på i första hand. Jag tror jag tänker idag på de flyktingvågor som går över världen idag. I bräckliga båtar på Medelhavet. Många av dem går under. Och våra europeiska länder kliar sig i huvudet och står rådlösa över vad man ska göra. Och det man gör är att man stänger gränserna för att slippa ta ansvar. Och det tror jag är ett felaktigt beslut i det här fallet. Absolut, jag tror att det finns en reaktion i den himmelska världen på dessa stängda dörrar för människor i nöd. Men det finns också en reaktion i den himmelska världen på människor som öppnar sina hjärtan för människor utsatta situationer. Det kan tyckas och tolkas så ibland, och har gjort det många gånger, att när predikanter talar om de här tecknen och den här tiden inför Jesu ankomst, så är det lite skrämselpropaganda. Att skrämma människor in i Guds rike. Men jag tror att det är någonting som är absolut nödvändigt att tala om. Om jag ska vara sann, om jag ska vara ärlig, om jag ska vara trogen mitt kall som förkunnare. Att inte såga bort, ta bort de här sakerna som kanske är lite pekfingrar eller lite känsliga av sin natur och som kan skrämma lite grann, eller som kan vara skrämmande. Därför att ordet som vi predikar är det som ska göra oss fria. Fria ifrån rädsla, fria ifrån hot. Jesus säger själv om sig själv att han säger att min frid ger jag er. Ifrån Romarbrevet 8 ska jag läsa också några versar i sammanhanget. Ifrån 8 kapitlet. Och så skriver Paulus så här ifrån vers 18. Som en tröst mitt i det här bedrövliga som jag nu har läst. Då står det så här: jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Hela skapelsen bär på samma hopp som du och jag, som har bekänt oss till Jesus. Och som är, vad ska jag säga, har fått del av det här hoppet om Jesu återkomst. Att han ska komma tillbaka för att hämta dem som bekänner sig till honom. Det är ett hopp som bär genom allt. Och det som är ett samfällt med skapelsen. Också skapelsen hoppas, liksom vi, på att det här ska ske. Och att det ska ske snart. Och under den här väntan, det är lite grann av födslovåndor. Och det vet alla kvinnor här inne vad jag talar om i det fallet. Jag tror vi män har blivit bevarade från den våndan av en anledning. Vi skulle inte klara av det. Ni vet, en mans förkylning är ju dödssjuk, nära döden upplevelse. Så jag tror inte vi skulle hantera och klara av en födslovånda. Men vi har suttit kanske vid vår frus sida när födslovåndorna har varit som värst. Och jag vet inte vad som är värre, att vara drabbad av den eller att känna med den som lider. Ibland så kan ju den där som är anhörig till en svårt sjuk eller en svårt prövad människa vara minst lika härjad och prövad. Men den helige ande är ju en känslig person. Och han känner med oss i den här våndan vi har. de här födslovåndorna som vi känner i vår ande. Min mor brukade säga det. Hon är hemma hos Herren sedan många år. Men när hon kände det här kom över henne, så var det en suck över hennes läppar. Att gode Gud ta hem mig. När det var som värst så fanns det här hoppet så tydligt och så klart. Att sucken kom utan att hon behövde tänka på det. Herre, ta hem mig ifrån det här, den här våndan. Och det här hoppet finns tillgängligt för alla och en var. Det är inte hopplöst för någon. För hoppets Herre har ordnat det så. Men allt det här ska skakas. Himmelens krafter ska skakas. Jag tror alltså att det som händer och sker här nere på den fysiska jorden som vi ser är skrämmande nog för oss alla och för många i synnerhet som inte har det här hoppet. Men det sker saker också i den himmelska världen, ska ni ha klart för er, i den här tiden vi lever i. Det sker saker och ting i den himmelska världen. Ni vet att Paulus säger att den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod, mot människor. Utan den kamp vi har att utkämpa är mot furstar och väldigheter i den himmelska världen. Och det som händer där uppe i de här födslovåndorna som vi känner. Och det är hoppet som ibland tänds så starkt inom oss. Som får oss att sucka till Herren. Herre, kom här. Jesus kom snart. Det skakar i den himmelska världen. Därför att de vet att den bönen är en bön efter Guds hjärta. Han är redo vilken dag som helst att hämta sitt folk, att hämta sina barn. Och då vet den onda världen att då är loppet kört ordentligt. Och de kämpar för sina liv, för sin existens, den sista tiden i synnerhet. Bibeln säger att den onde han går omkring som ett rytande lejon i de här dagarna. För att söka efter den han ska kunna sluka och sätta klorna i. Det som förenar oss som Guds folk, det är det här hoppet. Hoppet om att Jesus ska komma tillbaka. Att det var inte förgäves, utan det var någonting han utropade på korset när han hängde där. Han utropade inte att det är förgäves, utan han utropade att det är fullbordat. Det är fullbordat. Det är klart. Och Bibeln säger så här om den här världen, den här ondskans andemakter i himlarymderna. Att om de hade vetat detta om Jesus skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens Herre. Men det var fördolt och det är fortfarande fördolt för den himmelska världen. Den segerkraft som vi har i namnet Jesus. Men det uppenbaras för dem när vi gemensamt som ett hjärta och en själ lovprisar Herren. Då blir det gensvar i den himmelska världen. Det är då det skakas i den himmelska världen. Makterna i den himmelska världen. När allt Guds folk gemensamt tackar Jesus för blodet. Tackar Jesus för segern på korset. Det är då det skakas i den himmelska världen. Men idag så finns det en tendens bland Guds folk att bli besmittade av världen på det sättet att man förlorar hoppet. Att man blir neddragen i den här oroshärden som finns i världen och förlorar siktet på Jesus. Jag fick en uppmaning som ung pojke hemma i min hemförsamling bland när vi bad, man skulle vara andedöpt. Det var ju så viktigt det där, och det var ju olika metoder man skulle göra. Den ene kom med det ena rådet efter det andra. Det var lyft händerna, fall på knä och så här. Men det var en sak som genomgick alla dessa råd, och det var detta att tacka Jesus för blodet. Tacka Jesus för segern. Det är på något sätt en nyckel tacksägelse inför den himmelska tronen, att tacka Jesus för segern på korset. I den här situationen som vi nu har, när vi vet att vi är i den här sista tiden på ett speciellt sätt, utifrån vad vi kan tolka och se vad som händer ute i världen, det är som att lägga ett kopieringspapper och se att det är precis det som Bibeln beskriver. Det ser vi runt omkring oss idag, nära in på oss. Det är som ett crescendo i den himmelska världen, utifrån vad som Bibeln talar om i den sista tiden ska vara synligt och uppenbart. Som jag sa, så går den onde omkring som ett rytande lejon. Han vet att hans tid är kort, och därför så är han väldigt arbetsam och tydlig på frammarsch. Jag måste nog säga det en gång till. Jag har sagt det många gånger, men kvinnan som alltid hade så positiva saker att säga om allt och alla. Och de tyckte ju att till slut så blev det nästan lite jobbigt med såna här positiva människor som aldrig hade ett ont ord att säga om någon. Så de ville sätta henne mot väggen och säga att, men säga vad du vill om allt och alla, men om den onde kan du väl ändå inte säga något gott. Nu hade de satt henne dit. Nu kunde hon inte vara positiv längre. Och han svarar, ja, men säga vad man vill om honom, men inte ligger han på latsidan. Den onde, han är arbetsam mer än någon annan idag. Och det kanske du känner och upplever i ditt eget liv, hur det är jobbigt och svårt. Men vi behöver påminna honom om att han är besegrad. Den ondes huvuduppgift är att anklaga oss och få oss att tappa både hoppet och tron på att allt är klart och färdigt. Jesus talar om hjälparen, den helige ande, som skulle komma till vår hjälp, och kallar honom för sanningens ande. Medan han talar om djävulen som lögnens fader. Sanningens ande och lögnens fader. Att ingenting vad han säger kan vara sant, därför att han är lögn. Bibeln talar om djävulen kanske mer som åklagaren, som åklagar och anklagar oss för än det ena än det andra. Medan Bibeln presenterar Jesus som försvarsadvokaten, som står till vårt förfogande och försvarar oss. Åklagaren, han anklagar. Den helige ande vill hjälpa oss att förstå att allt står rätt till med oss. I Bibeln, till exempel i Johannes 14, kan vi läsa några verser bara för att påminna oss om det här. Så talar han ju om den helige ande som jag sa, som sanningens ande. I 14 kapitlet så står det så här, ifrån vers 16. Jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande. Och här står det grekiska ordet för hjälparen. Står det för parakletos. En som går parallellt tillsammans med oss. Han är vid vår sida. Han går inte före oss, han går inte efter oss, utan han går tätt in på oss. Han kletar sig fast vid oss, parakletos. Jag tycker det är ett bra uttryck, därför att det visar på att den helige ande springer inte för oss och ser över axeln och ser om vi är på väg, utan han vill gå vid vår sida. Sanningens ande. Han möter oss vid sanningens punkt där vi är. Inte någonstans där vi så småningom ska komma, utan där vi befinner oss. Sen vill han föra oss närmare Jesus. Det är ju hans huvuduppgift, att han ska föra oss in i hela sanningen, säger när Jesus berättar om den helige andes uppgift. Han ska föra oss in i hela sanningen. Men han söker oss och han finner oss där vi är. Det är det som är det unika i bland andra religioner. Kristendomen är unik på det sättet att Jesus söker upp oss. Han har älskat oss först. Det är den stora skillnaden. Han har älskat oss först. När allt det här händer och sker runt omkring oss, så tror jag att det vill ha en anledning och en... För många ställer sig frågan, hur kan Gud tillåta att detta sker? Om man ställer Gud som... Man anklagar Gud för att vara kärlekslös och han finns inte därför att han låter det här ske. Men jag tror att en av anledningarna till varför han låter detta ske och skakningarna komma är för att vi ska komma närmare honom. Vi ska inte springa undan som yra höns, utan vi ska söka oss till han som är vår herde och vårdare. Han vill föra oss in i tryggheten, i harmonin tillsammans med Jesus. Bort ifrån den här oroshärden runt omkring oss. Lyft upp era huvuden och se. Nu väntar er förlossning. Det finns ett hopp i allt det här som sker. Det förstår vi när vi har läst Bibeln och läser de här bilderna som Jesus försöker måla fram och måla upp hur det ska ske och vad som ska hända och hur det kommer att se ut inför hans ankomst. Och då blir det nästan som att han kan komma när som helst. Han kan komma idag. Inte igår, men han kan komma när som helst. Och har vi den inställningen och känner det som en oro, tänk om han kommer idag. Tänk om han kommer imorgon. Då kanske det inte är helt och fullt rätt i vårt förhållande till Herren. Men den helige ande har en uppgift. Han ber för oss, läste vi här i Romarbrevet. Den helige ande ber för oss. Och han ber som Gud vill för de heliga. Och ibland så känner jag det här väldigt tydligt, hur det finns människor som ber för mig. Och de förstår ju att de behöver det när de vet vem jag är. En hjälplös pojkspoling från Ruskselle. Jag behöver den helige ande mer än någon annan, höll på att säga. Men förbönens makt är enorm. Vi har sett det ske gång på gång, exempel på vad förbön förmår. När vi samlas till våra bönestunder här i kyrkan på våra onsdagskvällar. Gång på gång har Gud svarat på bön. Jag tror att Gud vill skaka om oss för att låta oss få klart för oss den här kampen som är. Få oss att förstå att den här kampen vi har att kämpa, den är inte mot kött och blod, utan den är mot ondskans andemakter i himlarymderna. I samma veva så talar Paulus då om att det finns ett sätt att bekämpa, att kämpa i den här kampen, och det tar på sig vapenrustningen så att vi kan stå redo när han kommer. Den ondes taktik är väldigt tydlig. I andra Korinthierbrevet så sägs det att han förställer sig som en ljusets ängel. Han vill göra sig lik Gud. Det var ju det som drev honom ut ifrån den himmelska världen, att han försökte göra sig lik Gud, att han försökte ta plats istället för att ödmjuka sig under honom. Men djävulen tillhör samma änglaskara som längtar att få inblick i den här försoningens hemlighet. Än idag så är den hemligheten fördold för den mörka världen. Men det har Gud uppenbarat för oss, för dig och mig, genom sin heliga ande. Så var inte förtvivlad. Tro inte att det är hopplöst, utan hoppet finns för oss alla. Och Jesus, han är vårt hopp. Så vi får be i det namnet och få uppleva hur han kan vinna seger. Och tacka Jesus för segern. Och få uppleva hur det här mörkret som du har runt omkring dig kan bytas ut mot ljus. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för att du är hoppets Gud. Tack för att du har gett oss nåden att få komma i kontakt med dig.